är P3 Nyheter dokumentär.
Vi låg på gräsmatta ungefär som vi har picknick under artilleribeskjutning, och det är det värsta helvete jag någonsin varit med om i hela mitt liv.
Efter Rysslands invasion av Ukraina har soldater från flera länder anslutit sig för att strida på Ukrainas sida. Även svenskar. Men det är en sak att tränas för krig i fredens Sverige. Något helt annat att ligga vid fronten och bli beskjuten med ryska soldater inom synhåll.
Om man kan känna döden så är det precis det du gör där.
Svenskarna som strider i Ukraina har kalkylerat risken. De vet att de kan skadas eller dö. Och de bär extra kulor i bröstfickorna så att de kan avsluta sina liv om de riskerar att tillfångatas av ryska soldater.
Jag tror inte att jag vill bli uppvisad som någon apa i rysk tv och få dödsstraff.
Du lyssnar på Svenskarna som strider i Ukraina. En P3 Nyheter dokumentär av mig, Malin Collin.
Tonight at 10, we are live in Ukraine, a country at war after a huge Russian military offensive by land, sea and air.
I ett vardagsrum någonstans i Mellansverige står en TV på. Ryssland har precis inlett en invasion av Ukraina, och på skärmen ser man bilder av hur civila bilar med flyende människor beskjuts och hur lägenheter träffas av missiler. I soffan sitter hemvärnssoldaten Chris.
Det är folkmord som är direkt sänt. Ja, det är klart att det påverkar ju sakta men säkert dag för dag. Jag bestämde mig någon gång i mars att jag ville göra någonting, att jag ville åka ner.
Men att åka ner till Ukraina är inte helt lätt. Det krävs planering. Chris mål är att ansluta till kriget i maj. Fast hans tre barn och numera exfru är inte lika positiva.
Det är klart att familjen var orolig, samtidigt så förstod de varför jag ville göra det här. Alltså, de har ju också sett på TV, va? Det har ju alla gjort. De förstod ju liksom att det behövs ju sådana personer som mig med sån bakgrund.
De första dagarna exploderar internet av klipp från kriget. Det står snart klart att Rysslands invasion av Ukraina utspelar sig både på marken och i sociala medier. Ukrainska ungdomar skildrar sin flykt på TikTok. Krigsintresserade kastar sig över Twitter. Och Instagram fylls av snabba videor från kriget på marken. Allt med ukrainska låtar som ska höja moralen.
Безперервно. Всі друзі України, хто хоче приєднатися до захисту.
Två dagar efter invasionen lägger Ukrainas president Volodymyr Zelensky ut ett klipp på Instagram. Han har på sig en militärgrön t-shirt. Och nu uppmanar han utländska frivilliga soldater att komma ner och hjälpa till. Och folk lyssnar. En av dem är Kristoffer, som följer invasionen från sin dator. Han har många års erfarenhet av att utbilda soldater, och han har tidigare tjänstgjort i kriget i Bosnien.
Jag var väl chockad först. Jag trodde inte att vi skulle få uppleva ett anfallskrig i Europa igen. Samtidigt så kände man sig väl lite uppgiven. Jag räknade väl som de flesta med att Ukraina skulle vara ockuperat på några dagar.
När Kristoffer hör att president Zelensky uppmanar soldater i andra länder att ansluta sig, så vänds hans liv upp och ner. Han inser att han kan göra skillnad, för han har både kunskaperna och förmågan.
Känslan om att vilja åka ner och hjälpa till kom nog några dagar senare när man såg att Ukraina faktiskt höll emot, och framförallt att de bad om hjälp.
Under denna intervju med P3 Nyheter står Kristoffer mitt i en militärövning i närheten av de tidigare ockuperade städerna Bucha och Irpin nordväst om Kiev. I bakgrunden hörs ukrainska soldater som tränas för att försvara sitt land. Men vad är det då som driver svenskar att lämna tryggheten hemma och ta upp vapen i ett annat land? För hemvärnssoldaten Chris är det glasklart.
Det är bättre att stoppa fienden på en bortamark så att säga än göra det på hemmamark. Därför att det spekulerades väldigt mycket. Är det en början på en större konflikt? Jag menar, Sverige var ju inte med i NATO.
Men de som planerar att resa till Ukraina måste göra ett val. Antingen behåller de jobben inom försvarsmakten, men då kan de inte resa ner. Eller så säger de upp sig. Och först då kan de ta upp vapen mot Ryssland. Vi hör Therese Fagerstedt, presssekreterare på försvarsmakten.
En anställd i försvarsmakten får inte utan tillstånd från regeringen tjänstgöra vid en utländsk försvarsmakt eller i strider i annan nation. Men i grund och botten så handlar det ju här om att vi vill att de personer som har ett engagemang eller en anställning i försvarsmakten stannar i Sverige, för vi behöver vår personal här.
I Sverige tar Kristoffer höjd för att det värsta kan hända. I planeringen ingår inte bara att packa rätt saker, utan också ett känslosamt pappersarbete.
Jag skrev över vårdnaden av min yngste son till mitt ex och sådana saker. Ja, jag åkte ner till en krigszon, så att chansen för att jag inte skulle komma hem igen var ju rätt stor.
Kristoffers plan är inte att ligga i frontlinjen. Nej, han har valt att jobba som instruktör och att desarmera minor. Men trots det så är hans familj inte särskilt positiva till hans resa.
Jag tror inte det finns något barn i hela världen som blir jättenöjd om pappa säger att han ska åka iväg till ett krig.
Den 18 mars, drygt 3 veckor efter invasionen, så landar Kristoffer i Polen. Medan miljontals ukrainare flyr över gränsen i den bitande vårvintern tar han motsatt håll. Och nu är han på plats i krigets Ukraina.
Доброго вечора, ми з України.
Rysslands invasion av Ukraina, det är av klassiskt gammalt snitt. Ett invasionskrig som för tankarna till andra världskriget. Men om själva grunden för kriget är gammeldags, så är krigföringen ultramodern med avancerade drönare och satellitnavigering. Även finansieringen är ny. För att inte knäckas helt är Ukraina beroende av att väst skickar vapen. Och även om ukrainska soldater får den grundläggande utrustningen, så måste de själva stå för grejer som magasinsfickor och kroppsskydd. Men här gör privatpersoner en stor skillnad. De samlar in enorma summor pengar och köper in allt från drönare och stridsvagnar till ommålade ambulanser och varma skor till ukrainska barn på flykt. Men hur får man då privatpersoner i Sverige och resten av världen att vilja swisha över pengar eller föra över några hundralappar på PayPal? Svaret stavas sociala medier. När Chris, som följde kriget från vardagsrumssoffan, åker ner till Ukraina, så har han ett litet privat konto på Insta. Men det ska bli större efter att hans kompis får en idé. De kan samla in pengar till svenskarna i Ukraina genom att sätta upp just ett PayPal-konto. Nu ska Chris leverera spännande innehåll från det han upplever vid fronten. Chris kompis uppmanar honom.
Du skickar mig material, några bilder, whatever, eller en kort berättelse. Och så på det sättet så kan vi få stöd från människor här i Sverige som vill hjälpa till.
I de korta, ofta musiklagda filmklippen på Insta kan man se Chris och hans förband in action.
And we can assure you that we are ready to send the Russian army to hell. Slava Ukraine! Slava!
Och ju fler som börjar följa, desto mer cash. Även om summorna än så länge är blygsamma.
Och de människor som skickar pengar, de vet att de pengarna används av någon som är där nere med vapen i hand. Och inte fastnar i Lviv.
En tredje svensk som är nere i Ukraina är Lukas. Han är kvartermästare och logistikansvarig för det 312:e frivilligkompaniet i sydvästra Ukraina. Han kommer ner till kriget i slutet av sommaren. Innan dess har han hjälpt till och samordnat de svenska frivilliga soldaterna i Sverige. Lukas ser att folk har lättare att öppna Swish-appen när de får se riktiga klipp i sociala medier direkt från fronten.
Vi har fått ett helt annat unikt perspektiv in i de intima delarna av kriget som man vanligtvis inte får se. Och det har ju skapat väldigt unika förutsättningar för att man liksom ska kunna skapa finansiering för en individuell grupp eller för en större truppsamling eller för en organisation. Jag vet ju att det är väldigt stort driv som många som vill donera eller som har kapital, de vill ju jättegärna ha till exempel material från alltså direkta strider, alltså GoPro-klipp eller någon som filmar liksom artillerinedslag, den typen av grejer. Det drar otroligt mycket pengar, just framförallt från den amerikanska audiens.
Ukraina har sedan krigets början haft ett enormt genomslag i sociala medier. Lukas är övertygad om att det här har spelat stor roll, både för informationskriget och för att samla in pengar.
Jag skulle absolut säga att det är väldigt centralt. Du har ju människor på andra sidan världen, alltså amerikaner som kan donera till oss svenskar bara för att de tycker att det vi gör här nere är vettigt liksom. Jag tror inte att kriget hade kunnat gå så väl som det har gjort för oss och för Ukraina om det inte var så för att de hade haft sån stark närvaro på sociala medier.
Men när pengar styr och olika förband får in olika mycket cash kan skillnaderna bli stora. Vissa förband har flera drönare och andra kanske bara en. Och det behövs både tur och rätt kontakter för att bli framgångsrik på slagfältet. Och om man bara har en enda uniform så är man rädd om den och använder den bara om det är skarpt läge. Chris, den tidigare hemvärnssoldaten igen.
Varje bataljon har sin egen ekonomi. Beroende på vilka kontakter man har utomlands, vilka möjligheter man har till sponsorer. Det jag har sagt till befälen att jag tänker inte utbilda soldater som har jumpabyxor i kamouflagefärg på sig. Därför att dels så kan de skada sig. Och sen är det så att i slutet på övningen, slutet på dagen, då har de rivit sönder. Och de springer i kallingar.
Kriget i Ukraina är alltså old fashioned och hypermodernt på samma gång. Men, precis som i alla krig genom tiderna, så finns det en gemensam nämnare. Risken att dö. Att strida vid frontlinjerna eller bara vistas i Ukraina är livsfarligt. När Chris väl reser från Sverige i maj så går det snabbt. Bara 4 dagar efter att han lämnat sitt hem så står han inför någonting helt annat. Ta tillbaka en by utanför Charkiv. Ja, att försöka återta ett samhälle utanför Ukrainas näst största stad blir hans första uppdrag på det nya jobbet i 228:e Charkiv-bataljonen.
Det kändes overkligt. Bara det att man fick informationen att ni får följa med oss till fronten och ta en by. Hur många magasin vill ni ha var? Du vet, du har en puls som stiger ganska kraftigt. Man förstår ju att nu händer det, nu är det på riktigt.
Strax utanför Charkiv hoppar Chris in i en grönmålad pickup truck. De andra 150 soldaterna fyller på upp på flaken. De är helt oskyddade mot beskjutning från ryska attackhelikoptrar. Chris riktar blicken mot himlen.
Nervositeten kom och lite grann så här, vad fan har jag gett mig in på?
På pickupens flak sitter en kulspruta fastmonterad. Bilarna kör i riktning mot byn som ska återtas. En resa på ungefär 20 minuter, men den känns oändligt mycket längre. Lukten av sprängda granater ligger tung över det förstörda landskapet.
Vi lämnar den sista checkpointen. Hela bilden förändrades. Husen var sönderskjutna. Det var kratrar efter granater i vägen. Bron som vi kom fram till, den var ju bortsprängd. Det var bilar som var söndersprängda. Alltså no man land, det var väldigt spöklikt. Jag kände bokstavligt talat hur året reste sig på mina underarmar. Vi satt tillbaka ihopträngda med skarpa pansarskott, ammunition. Vi åkte ganska snabbt.
Det är då dödsångesten slår till.
Om man kan känna döden så är det precis det du gör där.
Snart ligger Chris där, på marken. På ett riktigt slagfält, i ett riktigt krig. Även om han har övat i flera år så är det något annat när ryskt artilleri viner över huvudet på honom. Han pressar ansiktet mot gräset i sänkan där de ligger för att ta skydd.
Det tog 2 minuter och sen brakar verkligen helvetet loss. Alltså det är grenar sprängdes, alltså det är fordräsplitter. Det var total kaos och vi låg i öppen terräng. Det fanns inga skyttegravar, det fanns inga bunkrar, det fanns ingenting. Vi låg på gräsmatta ungefär som vi har picknick under artilleribeskjutning. Och det är det värsta helvete jag någonsin varit med om i hela mitt liv.
Plötsligt hör de ett visslande ljud. Det är en rysk granat på väg mot Chris riktning.
Och så hör man smällen och det var riktigt nära. Alltså jag lyftes nästan en decimeter från backen efter jordskalvet efter granaten slog ner.
De lyckas inte återta byn den dagen. Men Chris har blivit en stridande soldat i Ukraina. Och han har fått mer smak. Särskilt när han samma kväll träffar Charkivs civilbefolkning på puben. Då fortfarande i full stridsmundering och med en stank av sprängmedel runt sig.
Alla tjejer, killar, de slänger sig runt halsen på oss. Och säger liksom, ni är våra försvarare. Det är ni som står mellan ryska armén och Kharkiv.
Det är attackerna mot civilbefolkningen i början av kriget som får Chris att åka ner och strida vid frontlinjen i Ukraina. Men det kommer att bli en annan svensk soldat, Kristoffer, som får se några av krigets mest uppmärksammade krigsbrott. Ja, Kristoffer, som ju korsade gränsen från Polen, placeras i Kiev. Då, i slutet av mars, så står ryska trupper fortfarande strax utanför miljonstaden.
Det var en ödestad, en spökstad. Inga bilar, ingen folk ute på gatorna som rörde sig. Vägspärrar precis överallt, soldater precis överallt. Lite av panikkänsla.
Men vad Kristoffer inte vet då, det är att Ryssland snart kommer att dra sig tillbaka från Kievområdet. Efter att de ryska trupperna lämnar huvudstadsregionen möts världen under de första dagarna i april av fasansfulla bilder från småstaden Butcha, nordväst om Kiev.
Mass grave in Butcha.
Förvridna, onaturligt stelnade kroppar.
Sådana som har sett hur människor har blivit avrättade med nackskott.
Civila bakbundna kroppar ligger längs en av huvudgatorna. Avrättade av ryska soldater. En man har skjutits när han cyklat. En annan ligger avrättad med snabbköpspåsarna bredvid sig. Invånarna i småstaden har torterats. Och man hittar massgravar med hundratals döda kroppar. Ett folkmord, säger president Zelensky, som åker dit och ser krigets fasor med tårar i ögonen inför tv-kameror. En vecka efter Butcha har befriats rullar en berörd Kristoffer in i stan.
Det var inga trevliga syner som mötte den där uppe. Det var kroppar och det var dofter som... Ja, man behöver uppleva för att förstå.
I juli 2022 stupar den första svenska soldaten, den 28-årige officeren Edvard. Han tillhör samma kompani som Lukas i sydvästra Ukraina.
Man tänker på Edvard varje dag. Det är många gånger som jag kan ställa mig liksom när jag är i en svår situation så tänker jag, fan hade Edvard gjort liksom?
Svenskarna som åker ner till Ukraina är väl medvetna om att de tar risken att själva stupa. Men förutom att såras eller dö i strid så finns det fler faror som lurar.
Jag kan bekräfta att en svensk som i maj fredsberövades av ryska styrkor i Donetsk nu är fri.
Ja, i maj blir en svensk soldat tillfångatagen av rysk militär. Han döms till döden i en skenrättegång i den självutropade folkrepubliken Donetsk. Men saker och ting hinner ändras. I september bekräftar utrikesminister Ann Linde att han släppts i ett stort fångutbyte.
Ukrainian troops are claiming some major victories this weekend as they fight to take back territory occupied for months by Russian forces.
Samma månad befrias staden Izium. Då lokaliserar nyhetsbyrån AP 10 tortyrkammare i stan. Ukrainska soldater som var tillfångatagna berättar för nyhetsbyrån om tortyr och misshandel. Och tidigare har också utländska krigsfångar visats upp i rysk TV i propagandasyfte.
Two British fighters captured by Moscow's forces in Ukraine have appeared on Russian state TV.
Men varken Chris, Kristoffer eller Lukas tänker låta sig tillfångatas av ryska soldater. Allihop har en extra kula i västen om katastrofen är ett faktum. Vi hör Kristoffer.
Jag tror inte att jag vill bli uppvisad som någon apa i rysk TV och få dödsstraff för någonting som jag de facto inte har gjort. Skulle jag vara i den situationen så att jag har ett val, så tror jag att jag skulle välja en annan utväg än att bli tillfångatagen.
Och vad är den utvägen?
Det skulle väl i realiteten vara att ta mitt eget liv.
Chris är inne på samma spår. Han berättar om en situation i Charkiv när han och hans kamrat har kommit ifrån resten av bataljonen. Då vet de inte om de kommer att hamna bakom fiendens linjer, och där förbereder de sig på det värsta. De gör upp en plan. Först ska de skjuta mot ryssarna tills ammunitionen är slut. Men sen...
Ja, men då skjuter vi oss själva. Vi visste om att soldater har kastrerats, våldtagits, torterats, använts i olika politiska sammanhang och ändå blir dömda till döden. Då tänkte jag, om vi kapar alla de här fyra sakerna, då hamnar vi ju till slut där i alla fall. Det vill säga att vi får dödsstraff. Så att då kan vi väl skippa det här tråkiga och avsluta våra liv själva.
Nu ska vi till Ukraina, där landets militär de senaste dygnen gjort så överraskande och framgångsrika framstötar att många nu talar om en möjlig vändning i kriget.
När kriget har pågått i mer än ett halvår återtar Ukraina delar av rysk-ockuperade områden på flera fronter. Samtidigt har Ryssland påbörjat en mobilisering och annekterat regionerna Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja och Cherson.
Уважаемые граждане России, граждане Донецкой и Луганской народных республик.
På sociala medier fortsätter kriget att skapa virala memes och klipp. Första veckan i oktober sprängs Kerchbron, ett prestigebygge som Putin låtit bygga från Ryssland till annekterade Krim. Ukrainas officiella Instagram lägger upp bilder från när det brinner tillsammans med en låt med Eminem och Rihanna. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Hur tänker då Chris, Kristoffer och Lukas nu när det har gått mer än ett halvår? Den tidigare hemvärnssoldaten Chris har åkt tillbaka till Sverige och jobbar nu med att samla ihop kängor, generatorer, handskar och annan utrustning. Han kör ner till frontlinjerna för att hjälpa soldaterna på plats att klara vintern. Men den här gången utan vapen i hand.
I dagsläget så har jag inga planer på att åka ner när det går bra. Men börjar det bli att ryssarna får igenom den här mobiliseringen på, som pratar om 300 000 man. Och man märker liksom att man har fått släppa lite territorier och sådär. Då ska jag försöka få ihop finansiering så att jag kan åka ner.
Kristoffer, som skrivit över sonen på exfrun, har under hösten tagit en treårig anställning i den ukrainska försvarsmakten som instruktör och underbefäl. Han är i närheten av Butcha. Han delar en tvårumslägenhet med fyra andra utländska instruktörer. På helgen åker han ibland in till Irpin eller Kiev och byter ut militärens borst mot en pizza. Då och då kan han få permission för att åka hem till sin familj.
För att kunna fortsätta göra det jag gör och kunna fortsätta hjälpa dem, så såg jag det här som den enda lösningen.
Lukas, som är kvar i sydvästra Ukraina, balanserar å ena sidan en orolig familj hemma i Sverige och sin egen önskan.
Det är en konversation som jag har med min familj just nu. Personligen så stannar jag ju liksom gärna till kriget till slut. För att annars skulle det kännas som att jag lämnade det här liksom lite halvfärdigt, och jag är inte riktigt den personen som gillar att göra det.
Ja, det är svårt att lämna kriget och alla de människor vars land är invaderat.
Det vi gör här betyder någonting för folk som bor här. det har absolut varit någonting som jag tror att vi alla kommer att ta med oss efter det här.
Du har lyssnat på P3 Nyheter dokumentär Svenskarna som strider i Ukraina med mig, Malin Collin. Producent var Sara Sundberg och Victoria Gaunitz har hjälpt till med research. Intervjuerna är gjorda i oktober 2022. Arkivljuden kommer från Sveriges Radio, BBC, Sky News, CNN och Chris privata Instagramkonto.
Du har hört en podd från P3, Sveriges Radio.